Via Play F1 Podcast. Signaturen som du numera känner till. Vi är tillbaka igen. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Den här veckan mitt i stiltjet. Det är för närvarande inte så mycket vind på Formel 1:s stora blå hav. Eller hur, Erik?
Nej, det är verkligen inte det. Så tur då att vi har någonting förberett för precis sådana här tillfällen.
Exakt så är det. Vi är så smarta nämligen, eller snarare du som producerar. Så att vi har tänkt ut det. Och vi har en fin, fin gäst idag. Han heter Kenny Bräck. Och han ska få svara på lite allmänna frågor såklart. Men framförallt ska han få svara på det så kallade sprettoläret. Kort påminnelse om vad sprettoläret är.
Jo, det var ju så att vi tidigare i höstas efterlyste frågor från er lyssnare på vår Facebook-sida, facebook.com/F1podden. Och där kom det in massor av roliga frågor och de blev ganska spretiga. Och då i nödläge så var vi tvungna att komma på ett namn på de här spretiga frågorna och då blev det sprettoläret. Vilket
mycket bra.
Jag är inte speciellt nöjd fortsatt alltså. Man tager vad man haver, helt enkelt.
Så enkelt är det faktiskt. Och inte så mycket mer med det. Hör Kenny Bräck alltså med en liten, liten stund. Men innan vi gör det, lyssnar på Kenny alltså, så ska vi tala lite nyhet i alla fall. Det är inte jättemycket som händer, Erik. Som vi sa, väldigt stillsamt nu då. Men vi kan konstatera att arrangören av Monacos Grand Prix har slagit tillbaka lite grann mot rykten om att racet eventuellt inte ska gå som planerat, precis som förra året. Att man blir tvungen att ställa in helt enkelt på grund av covid. Men de har annan åsikt.
Ja, det är ju någonting som vi har pratat om den senaste tiden. Och det är ju så att så som vi såg det, och det är väl lite det som har varit liksom through the grapevine inom den här Formel 1-paddocken, är att kalendern i stort finns en liten så här situationstecken runt hur den ser ut överhuvudtaget, och det som man ser lite som ett problem är ju Monaco, för att man ska behöva bygga banan så tidigt och man vill inte börja bygga den där banan om man inte kan garantera att racen blir av, för att det är ju i stadsmiljö såklart, så att det är svårt att inte ha någon publik där och inte ha mycket folk i rörelse på en liten yta, och det är ju på grund av pandemin då såklart. Och därav har det varit lite sådär shaky om det här verkligen skulle bli av, även trots att den är med på kalendern då. Men de har, som sagt, de tycker annorlunda än vad du har trott.
Ja, det ska de absolut göra, och ingen blir gladare än jag om jag har fel, men jag är fortfarande inte övertygad om att de faktiskt kommer att klara det här som de förutsätter sig då, att nämligen arrangera 3 stycken race. Historic Grand Prix som skulle ha körts förra året fick ju ställas in. Formel E-loppet som då för första gången enligt uppgift ska köras då på Formel 1-bansträckningen och inte på den lilla specialslingan man haft tidigare. Och sen själva Formel 1-racet då. Och det är klart att det är viktigt för dem att få till det här, precis som för alla andra arrangörer. Men hur ska de kunna garantera att det blir av? Jag vet ju inte riktigt förutsättningarna. Ja, skulle Monacos Grand Prix kunna köras utan publik till exempel, helt avskärmat från allt i en bubbla, om det skulle krävas? Vi är inte riktigt där än. Nu tror jag de tittar på väldigt noga på utvecklingen i världen då, med vaccineringen som pågår för fullt. Om man ser en tydlig tendens om att saker och ting går åt rätt håll, det vill säga både smittspridning och framförallt dödsfallen då, att de minskar tydligt och kraftigt, ja då kanske det finns hopp om att kunna arrangera Monacos Grand Prix i alla fall. Men jag kan inte se hur de ska kunna garantera det i dagsläget i alla fall, på det sättet som de går ut och säger.
Nej, men det är väl lite, man måste väl också säga det där, det finns ju jättemycket saker i spel här med sponsorer och gäster, och det är en väldigt stor investering att bygga om hela den här stan som man i praktiken gör för att köra det här racet. Och jag menar, alla sponsorer, inte bara för alltså Formel 1-serien utan även för den historiska GP:t och även Formel E. Så då, jag menar, man måste i alla fall upprätthålla synen att allting är superlugnt. Det är inget problem alls. För att så fort det liksom börjar internt så att säga att så här, nej, men det är inte helt lätt här nu, då kommer det ju börja rasa antagligen då. Så man måste väl försöka göra det bästa av det helt enkelt. Men mig veteligen, normalt sett så brukar ju Det historiska racet går 2 veckor innan huvudracet, så att säga. Det som vi täcker i V-Sport Motor. Men nu så tror jag att det till och med ska vara i april det är planerat då till historiska racet då. Det var i alla fall det som tidigare sades. Och sen så 8 maj ska Formel E's race köra då. De ska köra på den stora banan för första gången. Så att det är väldigt tajt alltså. Det är inte bara om man ser det som i slutet av maj som Formel 1 Grand Prix ska gå, utan det är liksom under en månads tid som det här ska vara igång. Och det gör ju än mer shaky, i min bok i alla fall.
Ja, sett till tidsramen för när de måste börja bygga banan och så vidare. Men viktigt här nu att det är ju inte, varken du eller jag vet ju, så att det är ingen idé att sitta här och vara tvärsäker om motsatsen, utan nu har arrangörerna i Monaco sagt sitt, och det är det som är nytt egentligen sen senast. Tills motsatsen är bevisad så är det det som gäller. Det är väl den hållningen man får ha, eller hur?
Ja, och ingen blir väl gladare än vi om vi kan genomföra det där racet. För det är kul när det väl kommer igång. Och sen så, ovanpå allt det där, att det är roligt att köra i Monaco och det är ett stort event och allting sånt där, så är det ju viktigt nu att Formel 1 genomför så många race som de kan.
Just det. Det jobbiga är ju också att de har ju två besvärliga race direkt efter. Både Baku, det vill säga i Azerbaijan, då Azerbaijans Grand Prix, som också är ett stadsrace. Samma förutsättningar där i princip. Och även Montreal då, som också kräver en hel del förberedelser ganska långt i förväg innan det loppet. Så man måste ta beslut om då, och inte just nu, men inom kanske en månad eller någonting i den stilen. Va? Så att det skulle ju lämna ett stort, stort hål i den här kalendern om de här 3 stadsloppen, om vi kan kalla Kanada det också då, att de inte går att genomföra. Vi ska lägga till då att loppet innan Monaco är ju Spaniens Grand Prix. Det verkar väl någorlunda safe just nu, men i Portugal är det ju större smittspridning än någon annanstans i Europa för närvarande, med en ny lockdown att vänta just där. Och de ska ju då enligt ryktena i alla fall vara det tredje racet då, det som det var hål för. Det vill säga det som från början var det fjärde racet då, är det ju sagt. Va? Så att vi får se lite grann vad som händer. Men vi har tjatat om det här så mycket nu. Men nu har vi i alla fall gett det senaste runt omkring kalendern för närvarande och släpper därmed den tills vidare. Mercedes twittrade ut en liten cheeky bild på en penna. Mm. Och det är ju lätt att dra slutsatsen då, och med kommentaren då att ja, men den här är ju bra om man ska skriva på något eller vad det nu är. Va? Då börjar man ju liksom känna att aha, börjar det då kanske eventuellt bli dags för Lewis Hamilton och Mercedes att tillkännage att de faktiskt är överens nu, att pennan är satt på pappret. Vad tror du?
Jag skulle säga så här, chansen för att det där kommer gå igenom eller redan har det eller kommer annonsas inom väldigt kort är imminent. 99% säkert. 99,9% säkert.
Till och med. Det är bra, Erik. Det känner jag är en väldigt, väldigt stabil förutsägelse, och jag är inte långt ifrån, jag säger 98,5 då. Bara för att inte vara exakt lika. Men jag är mycket övertygad om att de är överens. Såg att Lewis Hamilton för övrigt är uppe i USA nu, någonstans i skidtrakterna där, och förbereder sig, tränar. Tycker det är bra att träna på hög höjd, för han tycker att det är så himla lätt när man sen kommer ner på havsnivå. Får lite mer extra röda blodkroppar. Det där med höghöjdsträning är något som de som håller på med så här, hjärt- och lungsport ägnar sig åt en del åtminstone. Hur som haver, jag tror som sagt att det där är inte så långt bort i framtiden.
Men det är ganska roligt, jag måste ändå säga att det är ganska roligt av Mercedes att göra på det sättet. Att för att om du klickar på den där bilden då i deras Twitter-feed, att här, och då står det då, man kan köpa den här pennan då, en logo pen för 10 euro kostar den. Den är svart, one size, och då står det beskrivningar och product details. For signing contracts, drawing cars, etc. Keep it in your breast pocket. Det är väl bra?
Det är skitbra. Alltså, ja, men dels är det det, men jag tycker liksom hela... Det är ju så man ska jobba på ett PR-mässigt sätt med den uppkomna situationen, eller hur?
Ja, men, och utöver det då, alltså, det har ju varit väldigt mycket snack runt att så här, ja, men då kanske George Russell, han är ju billigare än Lewis Hamilton, och nu bevisade han ju i Bahrain där att han är lika bra som Hamilton. Men det som man glömmer bort då är ju att om man tittar på Hamilton, vem han är skulle jag vilja säga, den enda riktiga superstjärnan inom Formel 1 som folk utanför Formel 1 känner till. Och man ska absolut inte liksom underskatta de positiva aspekterna av att ha en sån superstjärna med i stallet, som dessutom är jätteduktig förare. Jag menar, det går inte att komma runt. Och sen så säger man så här, ja, men George Russell, han visade att han också kan, och det kan han sannoliken. Men det är det jag menar, det är aldrig bara liksom en sak som gör att en förare blir bra, utan det är ju, eller varför han, en förare är viktig för en team. Och jag menar, det som Hamilton tar med sig in i Formel 1, tror jag, alltså det är viktigt för hela sporten, inte bara för Mercedes.
Du har helt rätt i det, och det är ju därför han kan sätta den prislapp han gör på sig själv också, med all rätt kan man väl också säga. Jag menar, han genererar ju väldigt mycket pengar till Mercedes också. Han är dyr, men inte så dyr som den är, som siffran låter som att den är för den som ska betala. För jag menar, all merchandise som säljs och sponsorattraktion. Jag menar, jag kan garantera att en sån som Lewis Hamilton i teamet drar till sig mer pengar än vad George Russell i teamet gör. Sen var brytpunkten går för hur mycket det kostar respektive genererar, det vet inte jag. Det kanske inte är på plussidan för Lewis Hamilton, men fortfarande har han ett stort värde. Så att man måste diskutera runt det här utifrån det perspektivet också, om man nu tycker att George Russell borde få chansen eller att Mercedes borde förnya eller vad det nu är för någonting. Så är det ju ändå många, många andra saker som spelar roll i det här. Men jag är som sagt på din sida. Ja, förlåt.
Ekvationen är ju att sälja bilar för Mercedes. Mm. Och då är det så här, säljer vi mer bilar med George Russell och Valtteri Bottas eller med Lewis Hamilton och Valtteri Bottas? Och då är det ju, det är där någonstans ekvationen ligger hos Mercedes. Och så handlar det bara om att komma överens om den prissumman, helt enkelt.
Just, att de är nöjda med saker och ting. Vi kan också berätta att Roy Nissany fortsätter som officiell testförare med Williams. Roy Nissany, denna gigantiska supertalang ifrån Israel. Nu är jag lätt ironisk. Jag vill inte på något sätt vara något personlig påhoppare utav Roy Nissany, men i ärlighetens namn så är han ju inte den killen. Han är inte the next one i Formel 1 så att säga, utan här är det ju andra saker som gör att han tar en plats åtminstone då. Men han kommer att få en dags testande. Det tycker jag är fascinerande, att han får en dag i bilen innan säsongen startar. De bidrar nog med avsevärda slantar utav tre, ja, precis. Och det här är för korrelering då till simulator och hela den biten, så att han vet vad han pratar om när han jämför de här två bitarna. Men vet det 17 alltså. Han måste bidra med en slant eller två.
Mm, jag tror att de gör det. Om man tittar på när han först annonsades för Williams då var ju hela gänget i Israel och gjorde den annonsmet med en bil, och Claire Williams var där, och så det var en stor grej liksom som de gjorde av att han skulle bli liksom den, ja, the next Israeli F1 driver helt enkelt. Och jag menar, det var inte han som hoppade in när George Russell hoppade in i Mercedes, så var det inte han som fick chansen i Williams och så vidare. Så det är ganska intressant, den där aspekten av Formel 1, att det är liksom, det finns alltid förare som är officiella reservförare och testförare, men alla vet att de inte är egentligen tänkt att köra. Jag menar, heter hon inte Carmen Jorda, Tatiana Calderon, Roy Nissany? Ja. Jag menar, det finns ett helt gäng
som har haft roller som egentligen inte betyder någonting. Det är ett icke-jobb, som jag brukar säga. Förutom den här testdagen så kommer han dessutom att få tre stycken FP1-körningar då, Roy Nissany, med Williams-teamet då för kommande säsong. Det är om detta. Vi kan nämna också att Indycar har börjat att röra på sig. Man körde sin första test. Några av bilarna var 7 stycken på plats i Sebring igår. En hel del ytterligare idag. Jag tror att McLaren var på Barber, så att man sprider ut sig lite grann och kör tester. Marcus Ericsson var näst snabbast för Chip Ganassi, strax bakom Scott Dixon med Alex Palou på en tredje plats. Och det skiljer nästan ingenting. Det var en tiondel mellan Dixon och Ericsson och några hundradelar till bara ner till Alex Palou. Den fjärde bilen för Chip Ganassi var dock 1,4 sekunder efter att ha för mig Jimmy Johnson alltså, som fortsätter. Han körde absolut flest varv i sina försök att förbereda sig någorlunda, men han är väldigt, väldigt långt efter fortfarande, och kommer att ha en jobbig säsong framför sig. Jag tycker han är modig, ärligt talat, som sticker ut hakan på det här viset. Så att, att liksom kritisera honom eller att misskreditera honom för att han inte hänger med, glöm det. Han gör en seriös satsning här och han har en jätteuppförsbacke. Det ska bli kul att se hur nära han kan komma. Men jag tror att det här året 2021 kommer att bli svintuff för Jimmy Johnson.
Mm. Ja, men jag lyssnade faktiskt på någon annan nyhetsrapportering runt det där, att han är liksom långsammare än den här Dalton Kellett som är lite av en slagpåse som ska köra för Foyto kommande säsong. Och jag menar, han är 45 år gammal, han är en av de absolut största i USA då efter sina 7 NASCAR-titlar. Så att jag började känna så här, undrar om han ångrar sig, om han trodde att det här skulle bli lite enklare än vad han... För det är ju liksom... Det är lite unheard of att man sätter sig i den positionen att bli kritiserad, för han kommer ju bli kritiserad.
Mm. Det är där modet kommer in, tycker jag. För att kan han klara den skitstormen som kommer att komma mot honom, så gör han det väldigt, väldigt bra. Och det går ju inte som Jimmy Johnson med det namnet och med den meritlista han har att flyga under radarn heller, utan du är liksom exponerad direkt. Och han hoppar in i ett av de absolut starkaste teamen dessutom, med 3 sjukt bra teamkamrater som kommer att visa vad skåpet ska stå. Men det kan också gynna honom naturligtvis att köra ihop med en annan veteran, Scott Dixon, Marcus Ericsson med sin erfarenhet och även Alex Palou förstås. Så att det här är lite intressant, tycker jag. På samma tema när det gäller IndyCar så finns ju den här Formula Regional Americas då, som Linus Lundqvist vann förra året och fick då ett scholarship som då ska täcka för en Indy Lights-styrning till ett Honda-relaterat team då. Det är alltså Honda som står för de slantarna. Honda meddelade igår att de nu kommer att starta ett scholarship för nästa års vinnare, den kommande säsongs vinnare, vad heter det? Scholarship på svenska. Det heter stipendium.
Stipendium, ja.
Ett prispengar då, som ska täcka en budget i Superformula i Japan. Och det är lite kul, tycker jag, att de gör så, för att jag menar, Alex Palou har ju en bakgrund i Superformula. Felix Rosenqvist har en bakgrund i Superformula. Var inte Pato Ward en svänger över till Japan också? I alla fall var det tänkt så för Red Bulls räkning.
Jo, han körde ett eller två race förra året.
Ja, visst gjorde han det, va? Och det är lite spännande faktiskt att Honda väljer att göra på det här viset nu då, och öppna upp dörren då och öka statusen på det här Formula Regional Americas då, som uppenbart då behöver lite draghjälp för att få in de lite bättre förarna. Linus Lundqvist valde ju ett bra år förra året, han körde ju hem det där så det bara dånade om det. Och nu hoppas vi bara på att det kommer en bekräftelse snart nog om att han tar steget upp i Indy Lights och blir bekräftat där.
Ytterligare IndyCar-nyheter kan man väl nämna då, att Romain Grosjean har börjat dyka upp igen. Han har varit väldigt tyst runt honom. Det var väl egentligen efter hans krasch där i Bahrain som det var lite så här, men nu kanske han slutar. Det var någonting som vi pratade om också. Men nu är ryktena starka igen att han ska gå över till Dale Coyne i IndyCar.
Jag skrev väl det för flera månader sedan, att han skulle köra för Dale Coyne.
Absolut.
Jag har inte ändrat mig än.
Nej, visst. Men jag menar att ryktena steg, sjönk och nu har de stigit igen.
Så är det. Och det är uppenbart att han är sugen att fortsätta race i alla fall, och att den här möjligheten att köra för Dale Coyne fortfarande finns då. Vi såg ju till exempel också att Marco Andretti kliver av en ordinarie styrning i IndyCar ihop med Andretti Autosport, och det är också en sån där det har hänt en del, tycker jag. Jag menar, Santino Ferrucci, han skriver på för ett team i klassen under NASCAR. För att köra en Xfinity Series. Vad var det, 20 outings eller någonting sånt för hans del då. Kanske något enstaka inhopp i IndyCar. Men det har rört på sig lite grann under vintern i vilket fall. Så att, spännande får man väl ändå säga att detta är. En sista grej också innan vi lämnar över till en annan person med amerikansk anknytning. Det är ju det här, det var en del som läste att Marcus Ericsson då eventuellt var på väg in i det här IMSA-teamet då, i den här Chip Ganassi-bilen då, en Cadillac-prototyp då som ska åka på Daytona 24 timmars. Det vi har utrönt så här långt är att han ska testa för teamet och att han finns med i den testing lineup som ska förberedas då inför Daytona, men han ska inte vara någon ordinarie förare i teamet utan mer eller mindre en reserv då. Och det är väl bra att ha en reserv i dessa tider, eller vad säger du, Erik Stenborg?
Precis, för att man vet aldrig när den här covid-sjukan slår till, och då är det bra att ha en färdig setup helt enkelt för ett eventuellt inhopp. Och då är det ju smart av Ganassi att låta Ericsson testa där så att han känner till bilen och systemen och allting sånt där. Och sen så även då ställa in, jag menar, stolar och allting som behövs för långloppsracing. Så att det är väl det de gör. Och sen så tror jag inte att förhoppningen från Ganassi sida är väl att slippa göra det just under Daytona 24 timmars. Men man vet väl att Ericsson gärna kör om man får chansen.
Absolut, ingen tvekan. Men det vi som sagt vet med 100% säkerhet är att han ska testa. Men that's it. Så får vi se vart det tar vägen med resten. Okej, det får avsluta vårt lilla nyhetssvep, om vi kan kalla det det. Och vi kastar oss rakt in i nästa ämne då, som alltså är en väldigt, väldigt kul gäst som vi idag kan presentera. Jättekul att välkomna Kenny Bräck till Viaplay F1 Podcast. Och Kenny, du sitter hemma i England och har ju ditt ordinarie jobb i England. Du har ju bott i England ganska länge nu. Hur länge är det?
Hej, ja, jag har bott där sedan 2009.
Och ditt jobb, ditt vardagliga jobb så att säga, det är ju något av drömjobbet för, jag tror, alla bilintresserade människor. Du jobbar på McLaren och på gatbilsdivisionen där. Vad är det du gör egentligen?
Ja, vi testar bilar, utvecklar bilar. Ja, det är ett drömjobb för mig. Jag tycker det är jättekul givetvis. Det är ju, passar som hand i handsken. Så vad gör vi? Vi utvecklar bilar, vanliga vägbilar eller sportbilar kan man säga. Även någon banbil ibland. Vi gjorde en Senna GTR för ett tag sedan. Vi har precis släppt en bil som heter 765 LT som går som en dröm givetvis. Vi utvecklar en bil för ett tag sedan som heter Speedtail. Och vi är runt på olika ställen i världen och utvecklar de här bilarna. Speedtailen utvecklar vi i Cape Canaveral på där de landar Space Shuttles. På den banan ska det gå fort, väldigt fort rakt fram. Men vi har även baser i Barcelona och Nardo, Fias gamla bana där. Så vi tittar på prestanda och performance och så vidare, men även vanliga attribut på vanliga vägen givetvis, med stötdämpning och åkkomfort och så vidare. Så att jag leder väl testförararbetet kan man säga, subjektiva utvärderingar, och sen så har vi hundratals ingenjörer givetvis som står för de objektiva mätningarna och såna här saker.
Om man kommer från liksom, om man tittar på när ni utvecklar en gatbil och det som ställs liksom framför dig första gången du ska testköra en bil, liksom, hur stor skillnad blir det från den dagen tills att den är ute på marknaden?
Ja, det är en väldigt stor skillnad. Vet, ibland testar vi ju system och då har man ju mulbilar som kanske inte alls är representativa på något sätt. Men då är det ett visst system i bilen som ska utvecklas. Så det blir en otrolig skillnad, så att det är det som är hemligheten också, att komponera ihop alla de här tekniska systemen, för i slutändan måste ju allting samverka så att det blir en schysst körupplevelse, och det är komplicerat givetvis, men det är det vi håller på med och lyckas ganska bra faktiskt.
Så det låter ju som sagt som att du har ett riktigt, riktigt drömjobb då, med din bakgrund då som racerförare, och det verkar inte heller som McLaren spar på krutet direkt när det gäller att utveckla de här otroligt fina bilarna. Jag fick ju möjlighet att åka med Lando Norris till exempel i 570 runt banan i Mexico City, vilket i och för sig inte är den roligaste banan att åka just en sån bil, men det var ändå en fräck upplevelse. Landar i din bakgrund då, racerförarbakgrunden då, det är ju ett tag sedan du tävlade nu. Hur är det med tävlingsnerven?
Ja, men själva tävlingsnerven är väl, den dörren är väl stängd bakåt kan jag tycka. Även om jag ibland gör vissa inhopp på kanske Goodwood i någon klassisk bil, eller vi sätter något varvrekord på Nürburgring och så vidare. Så hjälmen är ju på hyllan, men jag tar ner den ifrån hyllan ibland kan man säga. Men i det här jobbet som jag gör så är det ju mycket performance driving. Vi kör ju de här bilarna och vi har ju targets. De ska ju gå fort, de ska kännas bra och så vidare. Så att jag får ju så mycket av det där på ett dagligt plan ändå. Men just ställa mig på startlinjen och tävla, det är det mindre med idag. Det är helt klart.
Ja, Det är ju, jag vet, det går väl aldrig ur riktigt helt och hållet där. Men jag har också lärt mig genom att umgås med mycket racerförare, inte minst AL då, som vi känner gemensamt, både du och jag, Kenny, men även Björn och Rickard, att när man väl lägger av, då lägger man av. För att ni har hållit på med en sport. Och att slippa fokusera på själva idrottandet, det är ändå en rätt så stor befrielse när man väl bestämmer sig för att inte tävla på den högsta nivån längre. Håller du med om det?
Jo, men det håller jag med om. Sen är det frågan om vad man gör med den kunskapen man har skaffat sig under alla åren. Va? Och om du är racerförare så borde du väl lämpligtvis ha lärt dig lite grann om bilar och så vidare. Så att det gäller ju när du lägger av att du har en plan på vad du ska göra sen på något sätt. Och jag har ju valt att bli vid min läst, som det kanske heter. Och fortsätta utveckla det här med bilteknisk kunskap och känsla för att ställa in en bil. För det är samma sak, du vet, när du körde tävling. Det finns ingen förare som har vunnit en tävling i en dålig bil. Och man är ju part i teamet för att utveckla den här bilen, och det är väldigt viktigt. Det kommer man på rätt snabbt när man tävlar. Så att och ta den kunskapen och kunna jobba vidare med den, det tycker jag är, för min del, passar väldigt bra.
Har du någonsin haft ett sen du slutade, har du liksom gjort någonting utanför motorsport, eller är det liksom så att motorsporten eller bilsporten suger dig tillbaka, så att säga?
Nej, jag gör massvis med saker utanför det också, men basen är ändå bilar på något sätt och köregenskaper och prestanda. Men sen, jag håller på mycket med, jag har ju suttit i Mekonomens styrelse i snart 15 år till exempel. Så det är ju en helt annan verksamhet som inte har någonting att göra med att sitta bakom ratten. Och jag gör även en del investeringar på kapitalmarknader och sånt. Jag spelar gitarr, skriver musik, spelar in musik. Och det är väl det som är närmast racingen kanske. För jag ser ju körningen och bilinställningar och sånt här. Det är en väldigt kreativ sysselsättning. Det kräver mycket tankeverksamhet, men det är lite artisteri över det. Det är inte alltid att man kan skruva ihop det här på olika sätt. Finns många sätt att skinna en katt. Och det är samma med musik. Du spelar och du tycker att men det låter bra. Du bygger någonting från början. Jag gillar det. Jag tycker det är kul.
Ska vi börja med sprettoläret, Erik? Vi har ju ett frågeformulär som våra lyssnare har tagit fram. Så det är lika bra att beta av de här frågorna nu. Raskt och geschwint.
Ja, och de är ganska spretiga. Så vi börjar med vilken som är din favoritfilm. Och du behöver knappt svara, för det är ju Driven, eller hur?
Ja, den blir en klassiker i alla fall. Kanske inte av rätt anledningar, men i alla fall, du vet. Jag tror att, film är svårt, för jag tittar ju sällan på tv och film. Men det är klart att ibland ser man väl något, och det finns ju många bra filmer. Jag skulle säga en film som jag kommer ihåg, den heter August Rush, om jag inte minns fel nu. Och det var med Robbie Williams, och det handlade om en liten grabb som var ett musikaliskt geni. Men hade ju inga riktiga möjligheter. Men sen så fick han oväntad hjälp. Och den var en väldigt fin film. Inspirerande. Den minns jag. Den skulle jag rekommendera att se.
Favoritfilm, var det? Favoritfärg då? Har du någon sån?
Alla färger är fina, Janne, du vet. Men möjligtvis blå om jag måste välja någon. Men det finns ju fina färger på alla sätt. Du vet, sportbilar har ju olika färger. Jättefina. Blå, orange, röda. Ja, allt.
Jag fattar. Det är inte så, jag menar, färg, det är så subjektivt också, men det är klart att man har ju oftast en favorit, och jag kan hålla med om att blå är en bra färg. Även om jag alltid köper vita bilar, har blivit så, för jag tycker de är lätta. Blir det skador på dem så är de lätta att fixa.
Ja, men eftersom jag tvättar ju nästan aldrig min bil, då blir de jobbiga att ha på det sättet, du vet. Så att det finns alltid för- och nackdelar, men det finns ju idag jättemånga nyanser, pastell och glittriga, och så det är svårt med färger, men visst.
Då ska vi titta på någonting som är lite intressant. Vilket Formel 1-stall håller du på? Det är inte så svårt att svara på.
Nej, jag håller ju på McLaren givetvis, men jag tycker de gjorde en bra säsong i fjol faktiskt, måste jag säga. Och Sen är det ju, man känner ju folk på de flesta teamen, Red Bull bland annat. Det är klart jag tycker det är roligt när de gör bra resultat. Man känner många människor där. Mercedes likadant. Det finns ju en mänsklig faktor i det. Och sen finns det en sportslig faktor. Och det är ju, när man håller på någon så, ja, då är det på det mänskliga planet det mest beror på, tror jag.
Så blir det. Om du fick en tidsresa då för att tävla i Formel 1, vilken säsong skulle du åka tillbaka till och vilket stall skulle du köra för då?
Ja, Formel 1, som jag ser det, så var nog den bästa, för mig i alla fall då, 80-talet var en väldigt, väldigt intressant period, och även början på 90. Skulle jag åka tillbaka dit så skulle jag nog 92-93 någonstans, för då var det aktiva bilar och V10 och det var, de såg fräcka ut bilarna och gick fort, och det var, jag minns ju rivaliteten mellan, ja, Piqué och
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Mansell och sen Mansell och Prost och Senna och alltihop det där. Det var en era som jag kommer ihåg med glädje. Så jag skulle nog säga 92 eller 93 där. Och Williams förstås, den här Camel Cannon-bilen.
Visst var det så att du testade för Williams i Formel 1 lite senare då i karriären, efter att du hade klarat av det här med Formel 3000?
Ja, det var före det egentligen. Jag körde ju Renault Clio, så jag fick ju ett Formel 1-test av Williams, och det var ju 93, så jag var ju på Paul Ricard och körde den bilen då, stämmer.
Och det förklarar kanske varför du gillar just 92an där och Williams-bilen då, för att du har ju nästan smakat på den.
Ja, men jag körde ju den där som sagt då, men det var ju även spännande för övrigt givetvis det här. Det var ju, och sen är det bra, du vet, den bilen, du blev ju sämst tvåa med den, så att det var ju också bra.
Det är inte dumt. Du, Janne Blomqvist tycker jag är en Skoda Yeti, men om du var en bil, vilken bil skulle du vara?
Jag skulle nog vara en sån här folkvagn, vad heter de? Lovebug kallades de väl för, de här skåpbilarna, du vet, på någonstans på 60-talet där, kanske Janis Joplin och det, möjligen något sånt.
Om du inte hade sysslat med motorsport, vad hade du hållit på med då?
Svårt att säga, men på den tiden när i tonåren där, då var det ju, dels utbildade jag mig till elektriker, så jag jobbade ju på, åtminstone på somrarna, som elektriker i farsans företag, enmansföretag, men sen höll jag ju på att spela mycket också, så jag vet inte, om jag får drömma så hade jag väl tänkt att då säger jag väl musik då, men det är inte säkert, men kanske, det var en passion i alla fall.
Det låter ju som ett rimligt val med tanke på ditt stora intresse för det då. Du spelar en del fortfarande. Har du något band och sådana grejer?
Ja, vi har ett band. Vi spelar. Jag har ett band i London, så vi spelar och skriver musik och spelar in och så där vidare. Vi tycker det är kul, du vet. Det är en jättekul hobby. Jag gillar ju det, du vet. Det är så.
Vad har du för favoritmusik?
Ja. Mycket olika, men det är ju, det baseras ju i rhythm and blues och rock and roll och sånt. Sen så finns det ju rockinslag, det finns ju country outlaw, det finns singer-songwriter-inslag, Mycket väldigt blandad musiksmak, så att nu spelar vi lite lugnare musik än vi gjorde förr, men det är mycket slide-gitarr och sånt där, men det är väldigt mycket blues och rockbaserat i botten, om man säger så. Så det ligger nog där ungefär.
Och vad är på Spotify då när du hoppar in i bilen? Vad är det som hoppar igång?
Just nu så är det Lucinda Williams faktiskt, och en annan tjej som heter Mary Gauthier, men sen så John Mayer, och det är lite olika. Jag gillar blandad musik, jag tycker det med god feeling sådär.
Då kan vi gå vidare där, kanske kommer någonting som tangerar det du precis svarade på, men vem är din förebild inom racing och utanför? Det kan alltså vara två olika personer.
Jag tycker ju AJ Foyt är en förebild inom racingen för mig, för att han var i en era när det var den egna kreativiteten som avgjorde hur bra det gick och hur determined man var och så vidare. Och han vann 4 Indy och jättemånga mästerskap och jättemånga race, och han visade ju under en lång tid att han var otroligt duktig. Le Mans och allt möjligt, va. Men det finns många, det är ju givetvis så, men så skulle nog mitt svar bli på den. Och för övrigt, jag vet inte, kanske Dalai Lama eller någon som sitter och tar lite lugnt och inte blir så uppstressad och uppjagad överallt. Det behövs lite lugn i världen.
Det kan jag verkligen hålla med, och synnerhet i dessa tider, eller hur?
Vi ska komma tillbaka till AJ Foyt lite grann, för vi vill också bara påpeka att han var ju din teamchef åtminstone 98-99, var det mer än så?
Nej, det var 98-99, men vi har ju, ja, det är ju över 20 år sedan, och vi pratar ju 2-3 gånger om året fortfarande, så att det har varit vissa människor fastnar ju i liksom vänskapsnätet på något sätt.
All right, vi fortsätter i rask takt. Nu kommer en lite konstig fråga här, helt talat, va? Men om du skulle få, du måste sätta dig in Formel 1-bil, och så är det någon som sätter på dig en ögonbindel, och så måste du då välja vilken bana du tror att du hittar runt på utan att se vart du ska köra. Vilken bana skulle det bli?
Ja, du sa ju så här, det var en konstig fråga, men det skulle väl bli någon av F1-banorna då, för det gör det ju inget om man inte håller sig på banan. Man åker ju bara till bensin tar slut.
Jag trodde du skulle ta något val och så sitta och räkna sekunder eller något sånt där när det är dags att svänga vänster.
Jag tror det blir svårt.
Ja, säkerligen. Nåja, den är inte lätt den frågan. Verkligen inte. Kanske en dum fråga då med anledning av ditt jobb. Men vad har du för bil idag?
Ja, min bil är en Toyota Corolla Verso från 2005. Mina barn och alla gör narr av mig med den bilen. Men du vet, nu har det blivit så att den är ju 15 år. Och det blir ju så här att man har en... Det blir nästan en sport med att få den att överleva i 5 år till, så den blir 20 år gammal.
Apropå din väldigt coola Toyota då. Jag minns när jag följde dig, när du var liksom aktiv runt 98-99 där, så tror jag att du hade en Volvo 240 i USA. Stämde det?
Nej, inte i USA, men jag hade en 240, min dåvarande fru hade den och körde i, och den har jag kvar, den står i någon lada uppe i Värmland där. Men nej, i USA hade jag andra bilar, vet, jag hade, så att det var en svensk företeelse.
Men det var ändå någon form av tanke, som jag minns det i alla fall, att jag läste någon artikel, tror jag, att det var så här, ju mindre grejer du hade, så kunde du liksom fokusera mer på racingen. Och då ville du ha någonting som inte var så krångligt. Liksom. Ingenting som skulle gå sönder, för då kunde du tappa fokus på racingen. Är det en korrekt beskrivning?
Jag har den åsikten fortfarande, att desto mindre du äger, desto friare är du. För alla grejer du äger måste du ju engagera dig i. Så att när det gäller bilen så jag har ju små barn, du vet, de ska in cyklar, de ska åka till fotbollsträning, och så kommer de hem så ser det ut som en lergubbe, och så äter de McDonald's i sätena och så tappar de en milkshake. Och du vet, om du har en ny fin bil, då är inte det så roligt, och sen parkerar du någonstans och så är det någon som öppnar dörren och så blir det en liten buckla någonstans och där. Du vet, har du en gammal bil så kan du bara skratta åt allt det där och så kan du vara glad ändå.
Snacka om att glaset är halvtomt här.
Nej, för fan, det är halvfullt eller helfullt. Jag har inga sådana problem.
Mycket intressant take på det hela. Och i synnerhet när vi pratar med Erik Stenborg som kanske är raka motsatsen. Du tycker ju om det där med roliga och framförallt fina bilar. Jag är lite mer åt Kenny Bräck-hållet att ju mindre påkostat det är, desto mindre svider det när man får första repan.
Jag tycker att det är kul med grejer överhuvudtaget. Alltså, jag har väldigt mycket prylar. Men jag håller med dig om att det kan bli en börda också faktiskt att ha dem.
Sen är det klart, jag menar, visst, det är klart att Toyotan är väl inte en körmaskin långt ifrån. Va? Den är ett transportmedel. Så att det är klart att om du är intresserad av prestanda och fin bil och kul att köra och så, då är det ju givetvis finns det. Då kan du köpa en McLaren.
Vi kör på med frågan här. Du råkar gå ut i skogen nu och plötsligt blir det snöstorm då. Och du hittar ju en stuga då att söka skydd i och du kommer ju vara insnöad där i en vecka, det vet vi redan. Det är förutsättningar. Du går in genom dörren och du ser att, ja, vem önskar du sitter där inne? Inga flick eller pojkvänner nu, om det skulle finnas någon sån. Vilket jag inte tror. Men vem skulle du vilja ha satt där som du kunde fördriva tiden med?
Ja, det skulle ju bli någon som Keith Richards då, eller Lucinda Williams eller Steve Earle eller något, där den kan sitta och spela gitarr och göra musik då en vecka. Det tror jag skulle vara jävligt mysigt alltså.
Bra val.
Verkligen. Och nu har du kommit ut ur skogen då och du är helt plötsligt teamchef för ett F1-stall och har möjlighet att välja ett av följande två alternativ. Antingen en grym förare i en medioker bil eller en medioker förare i en grym bil. Vad väljer du?
Otroliga svängningar här måste jag säga alltså. Det är nästan så det påminner om när jag skulle förhandla något Formel 1-kontrakt på när det nu var. Jag minns att jag var nere i Goa i Indien och där stod jag bredvid en strand och det var massa vita kor där som sprang fram och tillbaka. För de är ju heliga där i Indien. Och sen stod jag i en telefonkiosk och det var massa sån här sanddamm runt om. Och där stod jag och pratade med Flavio Briatore och försökte förhandla ett Formel 1-kontrakt. Så det var ju också en sån liten kontrast. Men jag skulle väl välja en grym förare i en medioker bil faktiskt. För då har man ändå chansen att göra bilen grym också. Om man kan få teamet att göra jobbet. Så tror jag i det.
All right. Ja, det var lite intressant inställning runt kring det då. Vad kännetecknar en bra teamchef, Kenny?
Ja, det är någon som vet vad det handlar om bakom ratten, tror jag är väldigt viktigt. För då är man nära verksamheten, tror jag. Sen så måste man ju givetvis också ha ett kommersiellt sinne och muskler för att bygga rätt grejer och anställa rätt folk framför allt som kan det som behöver kunnas inom alla områden som det nu kan tänkas handla om. Så det tror jag kännetecknar en bra teamchef.
Du har ju avverkat några stycken genom karriären. Vem är den bästa du har kört för?
Förutom AJ Foyt.
Ja, jag tror Bobby Rahal var nog den mest kompletta för att han visste ju vad som krävdes bakom ratten och han hade även ett visst affärssinne så att han satte ihop ett rätt så bra team tycker jag. Och han gjorde det på ett sätt som gjorde att ja, det kändes gemytligt och kul och inspirerande. Chip Ganassi var ju också bra givetvis, men jag skulle nog säga att Bobby var nog kanske den som jag skulle sätta högst.
Ja, och vilken är din roligaste tabbe? Det här är en ganska öppen fråga, men och du måste vara liksom ganska ärlig här också.
Ja, men jag kommer inte ihåg någon rolig tabbe. Jag har gjort många tabbar och det gör jag dagligen tabbar. Men jag vet inte om någon av dem jag kan definiera dem som roliga. Utan det är ju sånt som är... Jag minns ingen rolig tabbe riktigt.
Din minst tråkiga tabbe då?
Du har väl någon gång kört in i depån och smält in i muren. Någonting knasigt.
Ja, jag har ju gjort en jävla massa smällar och i murar och allting. Men det har aldrig varit roligt. En gång, det som var förundransvärt kan jag säga en gång. Det var när jag kraschade i Phoenix. Då gjorde en otrolig smäll där. Det är ju en flat out-bana. Och en oljeledning eller någonting brast. Och det gick ju rätt i muren. Och jag, när det stannade väl efter många om och men så... så kände jag mig lite risig. Så jag klev ur bilen och så kom ju ambulansförarna dit och de undrar, hur är det med dig? Ja, det är bra, så jag hade inga problem. Det här blir inga problem. Och sen så nästa vända så tittade jag på honom. Då stod han upp och ner framför mig. Och jag tänkte, vad fan, hur kan du stå upp och ner? Då visade det sig att jag hade tuppat av där. Så att, och då blev det helikopter till sjukhuset. Det var i alla fall en historia.
Lite läskig också samtidigt om man tänker på innebörden. Men jag är glad att du fick åka därifrån och åka till sjukhuset istället. Då.
Har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt har gjort den snabbare också? Något sånt där, bara gör det här nu så kommer det gå mycket fortare. Det känns som att du har det.
Ja, men det gör man ju dagligen när man kör, kanske, i alla fall på min tid. För då var ju förarnas input var ju med, ja, men den var väldigt viktig. Det var teamarbete på ett praktiskt plan, om man säger så. Det var mindre simuleringar och sånt där. Så att, men även idag, det är ju allt ifrån stötdämpare. Man ändrar kanske karaktär på dem. Fjädrar, hjulvinklar, bromsar, downforce. Det är ju jättemycket grejer som man subjektivt känner i bilen. Som kanske ibland objektivt knappt är mätbart. Va? Men som gör en skillnad. Och det är ju det som skiljer en riktigt bra förare från en medioker, och kunna lägga det här pusslet och känna de här grejerna och få ihop det och samtidigt kommunicera med ingenjörer som då inte kan se möjligen alla de här grejerna i sina avancerade instrument men ändå har den kommunikationen. Så det är teamwork, men föraren är ändå väldigt viktig i det, tror jag.
Oh ja, så måste det ju vara. Det är, i slutändan är det ju föraren som ska köra bilen, och det är väl något som man har förstått ju mer man har jobbat med det här också, att det är så många som, ju mer tekniskt det blir, desto mer ingenjörratt blir det också, och då blir det liksom att så här borde man kunna köra, men sen så gäller det att det passar den föraren också.
Ja, dels det, och sen är det faktiskt så att ingenjörer ser inte allt, trots alla mätinstrument och sånt de har, så går det inte riktigt att få ihop det på det viset än så länge.
Okej, du ska börja tävla igen och du ska köra med en teamkompis, och du får välja vilken teamkompis som helst genom historien, en aktiv före nu eller en före detta, vem väljer du?
Ja, herregud, jag skulle nog ta James Hunt. För då kan det bli lite kul på sidan på banan också. Han var ju bra att köra och han hade ju bra inställning till livet och så där vidare, du vet. Så det skulle jag nog välja. Men generellt sett så skulle jag säga att man ska alltid ha en bra teamkamrat. Och sen vem det är, det spelar kanske inte så stor roll faktiskt.
Samtidigt när du säger James Hunter, som jag minns dig när du var aktiv, så var ju du raka motsatsen till James Hunt. Alltså, du var ju otroligt fokuserad och han var ju mer lite laid back så där. Har jag rätt i det?
Ja, men då blir det ju en skön mix av saker och ting, du vet. Och då uppstår det en stämning i teamet som är rätt så fin. Man får ju tänka som helhet.
Så är det ju såklart. Vem skulle du under inga omständigheter köra med som teamkamrat då? Finns det någon sån sådär? Den där kommer jag aldrig att tävla tillsammans med i samma team, ever.
Nej, det finns ingen person som jag tycker, det är inte en personfråga för mig, utan det är nog mer en fråga om karaktären på liksom, eller inte karaktär, förlåt mig, på kunskapen. Det är ingen idé att köra, alltså en förare som inte är snabb nog eller som inte kan tillräckligt mycket, det blir ingen bra, det kan aldrig bli en bra mix av det, tror jag. Då blir man ensam, och ibland behöver man ha lite andra inputs för att komma fram rätt fram. Så att jag skulle välja en bra förare, och jag skulle inte välja en som inte kan det.
Okej, hur ska då, det här är en ganska stor fråga men ändå en väldigt intressant sådan, tycker jag, att hur ska svensk bilsport agera för att skapa bättre förutsättningar för unga förare att lyckas internationellt? En liten fråga sådär på eftermiddagen.
Ja, den är inte, om det, Jag tror att det är upp till den enskilde att lyckas internationellt, men kanske att ett förbund skulle kunna hjälpa till med, ja, till exempel att det finns ett fåtal men lämpliga serier på hemmaplan att träna i. Och de bör vara kostnadseffektiva, tror jag, för att det är svårt att finna pengar till det här. Och de får gärna vara komplativa givetvis med internationella serier. Och sen kanske försöka se till så att det blir publicitet runt om. Det hjälper ju den enskilde. Det tror jag är grunden för ett förbund. För att det är nästan omöjligt för ett förbund att hjälpa alla som vill ut och tävla internationellt i racing, tror jag. Jag tror det är svårt.
Du har ju viss erfarenhet ändå av det här med att försöka få fram då en förare på den absolut högsta nivån. Då. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i till exempel SBF eller någonting lite större, så att säga, och inte isolera till ett enda projekt för att jobba fram nya svenska talanger? Eller är det liksom en tid som är förbi för dig?
Ja, alltså jag vet inte vad jag ska kunna tillföra på ett större perspektiv. För det är väl det handlar om, att man ska kunna tillföra något. Jag engagerar mig även idag kanske i någon talang då och då som behöver ha hjälp på något vänster. Men på ett stort och brett sätt så är ju det... Ja, jag vet inte vad jag kan tillföra där, helt enkelt.
Hur kände du att liksom svensk bilsport eller bilsportförbundet eller liksom Sverige, så att säga, hjälpte dig i din tidiga karriär? Fick du hjälp liksom?
Jag kan inte minnas att jag fick någon direkt hjälp av bilsportförbundet, men indirekt givetvis, för de gjorde ju mycket de gör ju mycket för svensk racing, och jag körde ju svensk racing. Och när det gäller Sverige generellt så fick jag ju mycket hjälp. Det är ju ingen som gör en karriär ensam. Det har ju funnits massor med människor runt mig som har gett råd, sponsrat, lärdom, kunskap och så vidare. Så att jag har ju fått mycket sånt ifrån Sverige. Det tycker jag. Men visst, jobbet måste ju göras, men det tror jag den enskilde, den ligger på den enskilde ändå, det drivet, och klara att få ihop den ekvationen på något sätt.
Mm. All right, då går vi vidare i frågan här. Vi har inte så himla många kvar nu, så snart ska vi släppa lös dig igen här. Men hur skulle din teamkamrat beskriva dig, Kenny?
Och jag skulle till och med också vilja lägga till en grej där. Hur skulle din teamkamrat beskriva dig under året där du siktade på din första, eller ja, din Indy 500-seger 1999? Hur tror du att de hade beskrivit dig då?
Ja, då... Ja. Fokuserad, troligtvis. Kanske på gränsen till idiot, möjligen. Ibland. Jag var ju väldigt fokuserad och väldigt... otålig kanske och drivande på många sätt. Men kanske att det behövdes också.
För det är återigen en sån här grej som jag minns när jag läste artiklar om dig vid den här tiden. Att det var otroliga förberedelser just för Indy 500 99. Att det var liksom, jag minns, det här är också så här diffusa minnen, så du får berätta om det stämmer eller ej, men liksom att du verkligen, du gick banan och studerade varenda centimeter av Indianapolis Motor Speedway. Det var liksom allt som gällde var Indy 500 99.
Jo, men jag gjorde ju verkligen, vi ledde ju tävlingen 98 och ja, så fick vi bränslestopp. Vi räknade fel på ett varv eller två varv. Så att vi vann mästerskapen, men inte Indy. Så det var ju en liten plump i protokollet. Och det var ju ett väldigt fokus på Indy 500. Och jag flög ju upp dit och låg i gräset och tittade efter brunnslock och sånt. För man visste ju inte riktigt vart man kunde behöva klämma sig förbi någon eller och så vidare. Så att det var ett otroligt fokus. Och jag minns ju att jag fokuserade på team också och hade teambuilding möten reguljärt, och vi pratade strategier och vid depåstoppsträningar och du vet, tekniskt hur vi skruvade ihop bilen. Och det var ett otroligt fokus på den här tävlingen. Så att, men jag tror att det behövs för att göra något exceptionellt. Så där. Det är ju inte lätt att, det är inte lätt att, att vinna på liksom den nivån. Och du måste ha visst flyt också givetvis. Men desto mer jobb du lägger ner, desto mer flyt får du. Och min filosofi när jag körde var ju att, ja, när jag idag tittar tillbaka på karriären så vill man ju känna att även om man inte vann varje tävling så gjorde man allt man kunde för att vinna varje tävling. Och det tror jag, det kändes viktigt då. Jag kan se tillbaka på det nu och tycka att det var rätt inställning.
Mm. Och det lyckades ju.
Ja, det gjorde det för mig. Men alla är olika, du vet. Man får ju respekt för att två personer inte gör saker och ting på samma sätt. I slutändan handlar det ju om att man når framgången man vill.
Du, Kenny, hur ser ritualen ut inför race? Jag har en farin känsla av att du är vidskeplig, stämmer det?
Lite vidskeplig men också väldigt rutinmässig. Så en pre-race ritual, måste ju se ut på ett visst sätt. Man vaknar till exempel och sen, jag mediterade alltid. Jag körde ju sån här djupmeditation, typ en 30 minuter på morgon. Och sen hade jag en speciell diet som jag åt, frukost och lunch. Och sen så drack man speciell vätska som stabiliserade blodsockret under den tiden tävlingen skulle vara. Och sen så var man tvungen givetvis att kliva i bilen ifrån vänster sida varje gång. Det var viktigt. Och det var väl en vidskeplig grej. Så det var en blandning av lite olika grejer. Men du vet, ett vinnande recept måste man hålla fast vid. Vet du? Det är ju så.
Kenny, har du varit rädd i en racerbil? Och när var det i så fall?
Ja, det har jag väl varit någon gång, och om man ska sätta ett ansikte på det så måste jag nog välja Indy 1997. För det, på den tiden var det ju Indy 500 dessutom en hel månad med alla tester och sånt innan tävlingen. Och bilen, jag var helt oerfaren med det här med ovalracing, och jag hade en ingenjör som var också oerfaren, så det var som en blind leder en blind. Och bilen, den blev ju därefter, och den var, ja, helt oförutsägbar. Och det är väl det värsta man kan ha när man kör i 400 km i timmen mellan två stenmurar. Så att det där var ju, det var en stilla bön till Gud för varje dag börja, och det var en stilla bön till Gud när varje testdag var över och man var fortfarande vid liv. Det var ingen trevlig upplevelse, men
Men jag tänker, jag vet inte om jag hade förväntat mig något svar här. Jag tycker ditt svar var bra. Jag undrar bara dock, det var ju en ganska stor krasch alltså i Texas 2003. Hann du bli rädd vid det tillfället, som du minns det?
Nej, det gjorde jag nog inte. Jag minns inte det, men jag tror inte det. För jag hade ju, krascher händer ju, ja, med frekventa mellanrum. Den kraschen händer inte så ofta, kanske man, men man hade kanske inte tänkt att det skulle bli så innan det hände. Så att jag tror inte jag hann att bli något vidare rädd för det.
Hur mår du idag efter den kraschen? Det var ju ganska stora skador. Det var ju över 200 G du utsattes för den kraschen där på Texas Motor Speedway.
Ja, det var det ju. Nej, men jag, idag mår jag rätt så bra. Jag tycker inte att det är några större problem. Det är klart att jag känner av det. Det ska jag väl inte sticka under stol med. Jag är ju ingen direkt. Jag springer ju inga längre sträckor och så där vidare till fots. Men jag går precis som vanligt och gör allt som jag behöver. Och jag har inga större problem med det än så länge. Peppar, peppar.
Då hoppas vi att det fortsätter vara på det viset. Avslutande frågan till Kenny Bräck, vår gäst alltså, som har fått stå ut med sprettoläret idag. Vem vinner Formel 1 VM 2021?
Oj, 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 ja. Kan det bli någon annan än Hamilton i en Mercedes, tro? De ser ju ut att ha ett stort övertag. Men man vet ju förstås aldrig. Kanske kan det bli en Verstappen. Jag vet inte. Men jag skulle säga Mercedes och Hamilton.
Ingen orimlig gissning på något sätt. All right, då är vi faktiskt klara med utfrågningen av dig, Kenny, som har varit intressant. Jättekul att få prata om det och gå igenom alla de här grejerna. Vad står närmast på agendan för din del nu?
Ja, nu ska vi ha lite tekniska möten och imorgon är det testning med McLaren.
All right. Utanför eller inom England?
Ja, det blir inom England. Den här veckan skulle jag varit i Spanien, men det blir inställt på grund av nya covid-regler. Nästa vecka blir det Italien.
Just det. Ni är lite inlåsta i UK just nu. Det är inte så himla lätt att flytta på sig, om jag har förstått saken rätt.
Nej, världen anser tydligen England som the plague just nu, så det är svårt. Men ja, så är det.
Det är tuffa tag. Det är sånt som man får leva med. Tusen tack för att du var med i vilket fall som helst. Och ha en bra fortsättning på det här året. Vi kanske dyker på varandra igen, det vet man aldrig.
Det är bra. Tack så mycket och lycka till med allting.
Du, vad roligt att ha Kenny Bräck med oss i den här podden. Det har varit a long time coming, känns det som.
Ja, på något sätt har det varit det. Men nu fick vi äntligen till det. Mm. Och vad kul, vilket gott humör och vilken tillvaro han verkar ha just nu.
Mm. Jag skulle inte tacka nej till att så här, köra lite McLaren till jobb. Liksom utan press eller ja, på det viset helt enkelt. Jag skulle nog ta det jobbet om jag fick det. Men jag tror inte att någon skulle erbjuda mig det, tyvärr.
Förmodligen inte, men vi kan ju jobba mot Erik, det vet du. Man kanske aldrig ge upp sina drömmar. De finns där någonstans för att man ska jaga mot dem, eller hur?
Ja, jag har till exempel märkt att man kan stänga av antisladden på min bil. Så att jag har börnat lite ute på landet och sladdat lite.
Stabilt. Mm. Är din också, jag har ju nu blivit elbilsburen också, men där går inte att stänga av antisladden tyvärr.
Nej.
Trots att den är bakhjulsdriven. Nej, men jag är jättenöjd med känslan i den. Jag tycker den är toppen. Så att men det tar vi ett annat forum, tycker jag, än just här. Istället tar vi och rundar av veckans Via Play F1 podcast och ber att få se på återhörande nästa vecka. Då har vi också en före detta racerförare i Formel 1 som gäst. Det blir spännande och lyssna på det. Det är alltså Reini Wisell som ni ska få träffa nästa vecka då, som tävlade i Formel 1 då, parallellt med Ronnie Peterson kan vi säga då, under 70-talet.
Mm, absolut. Och sen så har vi ännu mer sådana där sprettulärintervjuer på gång. Bland annat med Marcus Ericsson. Scott Dixon har tackat ja till att vara med.
Kan vi inte få Jimmy Johnson också när vi ändå håller på och river av Chip Ganassi Racing och har svensk anknytningen där?
Jag frågar inte mig. Men du kan fråga mig om jag ska försöka fixa det.
Det var indirekt så frågan löd. Fast du inte förstod det på en gång.
Nej, exakt. Låt mig ge det ett försök.
Bra, mycket bra. Det ser jag fram emot. Tills dess, tack och på återhörande. Ha det gott. Hej då!
Hej då!